Tonight, you will not hear me sing.
It's a wonderful night for Oscar,
Oscar, Oscar.
Who will win?
Will win.
The nominees for Best Picture are...
Ja, men precis så här ska ju en Oscarsgala låta.
Precis. Men det här var ju inte årets Oscarsgala.
Nej, det här var väl peak season på Oscarsgalan.
Ja, det var det verkligen.
Det här är ju alltså Billy Crystals opening monolog från 1993.
Jesus.
Nej, det är faktiskt inte peak season. Peak season var faktiskt 2001. Jag började nämligen jobba på TV4 2000, det handlar inte om det, utan det var bara att vi började sända Oscarsgalan då. Vi hade som mest tittare 2002.
Okej, men då sändes den amerikanska tiden har ju inte ändrats sen dess, så det var ju ändå på natten.
Det var ändå på natten.
Det var en stor grej, jag kommer ihåg att man satt upp och kollade.
Exakt, det var liksom, jag tror hela det här med röda mattan hade instiftats på något sätt. Hade blivit liksom en grej från att, jag kommer ihåg Oscarsgalan, du vet ju att jag är lite Oscarsbesatt och det är tydligen lite kredit att vara, så jag försöker hålla det nere så mycket jag kan. Ja, då. Men jag kommer ihåg att Kim Basinger på Oscarsgalan 1988 när Batman hade haft premiär och kammade hem ett par statyetter mest för ljud och smink och sånt där, hade på sig en så här jättespeciell klänning. Kommer du ihåg det? Den vit som var halv liksom som en balklänning och så andra halvan var liksom som en tax.
Just det, den där.
Ja, det var white on white och det har vi sett mycket av på årets red carpet. Men då kommer jag ihåg att det var liksom en statement outfit på något sätt och den fick otroligt mycket media. Och efter det så blev det liksom en trend i sig att inte bara ha en svart klänning eller en röd klänning och en vanlig tuxedo, utan det skulle liksom vara liksom en outfit.
Mm-mm.
Det hände någonting där.
Mer om det i dagens lillördag och nu kör vi! Woo!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Wow, dude.
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to, okay? I can, okay. That was a... greatest night in the history of television. Okay.
Gud, alltså klimakteriesvettningarna eller vilka sorters svettningar är nu, de rasar här i sängen hos dig. De rasar, de rinner, de ilar och strilar.
Men alltså jag vaknade med det här i morse och kände liksom att jag var otroligt förvirrad inför det jag hade bevittnat. Först så tänkte jag så här, med ditt skämt, det är uppgjort, det är riggat. För att det är så surrealistiskt, så att så här, det går inte liksom att ta in så här, är det på riktigt? Sen förstår man att det inte är det. Jag tror jag har kollat på det här klippet kanske 30 gånger idag. Nu förstår jag att det inte är det. Jag börjar läsa alla tidningsrapporteringar om det här och det visar sig att det inte är fake. Det är inget riggat. Och det är lite olika, jag såg inte sändningen själv, men lite olika bud här om ABC stängde av ljudet. Eller om det bara var liksom mutat för vissa länder eller någonting som hände. För man får ju faktiskt inte säga fula svärord som Will Smith faktiskt säger här. på i live tv för det är massa böter i det. Så jag var rätt så här, men det här skulle man inte kunna bjussa på även om det vore på skoj liksom. Det är någonting som skaver och man ser att Chris Rock är ju helt tagen off guard, men att han räddar det.
Ja, så jävla, tänk på att lyssna på det igen.
That was a greatest night in the history of television. Okay.
Ja, själv hade man ju bara såhär, okej, vad gör vi nu?
Men tänk dig själv då, att så här, David Batra skulle hosta den svenska motsvarigheten. Ja, Guldbaggen. Och drar ett rätt vasst skämt om Nour El-Refai. När det är Henrik Schyffert då som är nominerad i en priskategori. Henrik Schyffert reser sig upp och går och klipper till David Batra mitt under sändning. För att sen gå och sätta sig och fortsätta smäda honom från stolen. Skulle David Batra med samma briljans kunna så här...
Det tror jag inte.
Nej.
Nej. Jag tänker också vad det skulle varit för skämt som David Batra hade dragit för att Schyffert skulle bli så upprörd.
Ja, precis.
För det som upprördheten i det här som också känns jävligt omodern, det är just att så här, Jada Pink Smith, hon har ju en sjukdom.
Ja, apolysia.
Precis, som gör att hon tappar håret. Men förlåt.
Men backa bandet här. Grundläggande självupptagenheten, det att, och det här får jag ju panik på, det vet ju du också. Jag har haft den här diskussionen förut. Det ni alla tror att alla har koll på allting men lite som när du fick massa skit för att du fotade Isabella Löwengrips barn. Som att det skulle vara liksom en vedertagen sanning för att
hon
var drottningen och höll på att det här ska alla ha koll på bara för att hon är känd och han är känd och så funkar i showbusiness. Där kan vi börja, det är liksom fel nummer ett. Sen så kan vi förstå, okej, då säger vi att Jada och Will är överkänsliga och de tror att de är någon form av, precis som Beyoncé och Jay-Z, ett så här Hollywood, ja men kungapar i Hollywood liksom. Men till saken hör att Chris Rock, som då tidigare har varit liksom med i Fresh Prince of Bel-Air och har liksom en gammal kompishistoria med Will Smith, att det kanske finns någon annan liten hund begraven här. För det har ju liksom, det har ju stuckits lite i sidan under många år. Och redan men det som var mest så här tydligt, det var ju 2016 på Oscarsgalan när Chris Rock gjorde narr utav Pinkett Smith, som hon heter då i efternamn. Då hon hade sagt att hon liksom inte skulle komma till Oscarsgalan på grund av att det var bara vita som var nominerade. Och hon då skulle vägra komma som någon form av bojkott. Och då sa Chris Rock så här, men vad fan, hon jobbar med tv. Alltså, ska hon bojkotta Oscarsgalan? Alltså, det är lite som att jag skulle bojkotta Rihannas trosor. Alltså, jag var ju aldrig bjuden. Vi kan ju börja där liksom. Och där det liksom någon form av så här publik irritation.
Jag fattar. Och nu så blev det var en gång för mycket enligt då Will Smithen.
Ja, men jag funderar ju lite på vad som händer. Jag vet inte om man får en snefylla om man har druckit liksom två glas bubbel innan. För först ser man ju på Will Smith att han sitter där och skrattar med.
Så ja.
Ett Hollywood-sätt sitter och skrattar med. Det påstås också finnas något klipp på Kanye som inte var bjuden till Oscarsgalan. Men tydligen är där på något sätt ändå. Där han också sitter och tokskrattar åt Chris Rocks skämt om Jada fram till Will Smith då kliver upp och smäller på och sen du vet, gör en sån.
Jo, men jag tänker också, om det skulle ske i Sverige skulle det vara lite som om det nu skulle bli krig i Sverige, att så här, ingen vet hur vi skulle liksom handla för att vi har inget försvar. Jag känner lite så här, det har ju aldrig, det är samma sak, det finns ju ingen förberedelse för att sånt här ska hända.
Nej.
Det är därför Chris Rock också måste få en liten eloge till, för att han lyckas liksom ändå så här, inte bara så här, gå ut och gå hem och typ käka chips med dipp och kolla själv på galen. Nej, men det som är intressant också är att det är, så här, det är inte en enda människa, hund eller liksom fluga på Twitter eller Instagram som inte har kommenterat det här. Det här är tydligen liksom en större sensation än att Putin gick in i Ukraina. Alltså det känns som att det här har rockat en hel värld.
Men jag måste ju bara säga så här, att så här, hänger det här ihop med, för det var det första jag tänkte när jag så här, började liksom analysera det. Så här, hänger det här ihop med den här konstiga distanseringen vi har haft i 2 år? Alltså covid slutade ju faktiskt för 2 månader sedan. Ganska exakt när alla liksom restriktioner officiellt upphörde. Och vi har liksom inte tränat på det sociala liksom spelet på så länge, så vi har tappat alla normer, så helt plötsligt var det helt okej att gå upp och klippa till någon på en gång.
Sen mannen i grotten har liksom inte kommunicerat på 3 år, han bara såhär men det finns ändå så otroligt många aspekter av det här, tycker jag. Dels ett, jag frågade Mattias här, tror du att hon blev stolt när han gick upp och försvarade henne? Så jag säger, jag vet inte, kanske. Så här, för dels är 2022, jag vet inte om vi under corona nu har liksom inbillat oss att så här, en man fortfarande behöver försvara en kvinnas heder. Nej, och men, möta våld med våld. Alltså jag,
nej, men det, blir, alltså det är så många, liksom, det är många grejer som sker här. Dels så skämtar ju Chris Rock syrligt. Vi vet inte om det finns historia. Så nej, att det är kanske därför vi liksom tänder till. Annars så vet man ju, det är lite som att vara på stand-up. Sitter du på raden längst fram, ja, då får du vara beredd på att du kan få en dräpa. Så är liksom den oskrivna regeln. Både liksom Chris Rock och Will Smith vet om vad som händer när man sitter liksom på första parkett vid en boxningsring. Alltså man kan få sig en liksom lavett.
Ja, och de senaste årens galer med liksom diverse olika världar har ju också varit en ständigt pågående roasting.
Ja, och det är ju liksom som Billy Crystal slutade, som vi lyssnade på precis i början, så har ju liksom Oscarsgalan blivit liksom spetsigare och spetsigare. Och det kanske hänger ihop med att det skriande liksom filmindustrin, som liksom inte är, det är ingen som har sett årets filmer. Det kan vi ju konstatera.
Men jag har inte sett en enda film, så då måste ju bli fokus på något annat. Men jag tänker, som om vi tar till exempel Mark Levengood, som har ja, men tyckt till då. Och han tycker att det är avskyvärt att se Will Smith slå Chris Rock på Oscarsgalan. Fysiskt våld är acceptabelt, inte när någon skämtar om en svår, inte när man ser en invandrare på stan och tänker nu jävlar en invandrare, inte när man råkar på en bög och tänker nu jävlar en bög, inte när man går förbi och tänker nu jävlar en invandrare och bög. Nu tycker jag att det här liksom har strösslat över lite, som vi pratade om i förra podden, att så här,
blir rundgång.
Ja, man filmar sig själv när någon annan liksom står på scenen.
Reaktioner på reaktioner. Men ja, det är så många generalfel som sker här, för att så här, det börjar då med att Jada då blir kränkt.
Ja.
Fast man vet om att man kan eventuellt bli kränkt.
Alla blir kränkta, och det är också så här, ju mer känd och ju mer glamorös och ju större vinnare, ju mer får man ju också vara beredd på att bli skämtad om. Det har ju alltid varit spelets regler.
Ja.
Och det märker man också
när är det det, eller är det vi som är för gamla? Det är skämten för ouppdaterade för 2022. Förstår du?
Jag menar att vi har tappat även humorn.
Är det en humor? För vi kan ju skämta på väldigt smarta sätt idag utan att kränka folk.
Jag
är
fattar.
Det ett felaktigt beslut från akademin att ta Chris Rock som host? Är det ett förlegat beslut? Är det någonting som inte känns 2022?
När roastingen var liksom i sin, så här, vad ska man säga, sin stora stjärnstatus, då försökte ju även svenska humorliten göra en liten roasting på Berns.
Ja, men precis.
Och då blev det ju så liksom otroligt skriande tydligt att det var sån klassskillnad på de olika komikerna. Så när någon skämtade om, jag ska inte säga, till exempel en lite äldre komiker med göteborgsk accent, så blev det ju bara jobbigt och sorgligt och hjärtskärande.
Göteborgare vill inget ont.
Nej, precis. Men när Dorsin fick sig en liksom bredsida, eller Petra Mede, då kände man bara så här, jo, men väntar du bara tills du får tillbaka. För att de är liksom i samma klass.
Precis, det var liksom, man var tvungen att göra det på exakt samma nivå. Okej, så vi vet i det här fallet inte om Chris Rock är en felaktig bedömd bokning. Utan de har ju liksom jämkat ut honom med att ha tagit in något så modigt som Amy Schumer, som replikerade det hela med det här.
I've been getting out of that Spider-Man costume. Did I miss anything? There's like a different vibe in here. But Probably not. Well, anyway.
Det var ju väldigt smart.
Ja.
För det har man nog inte överlevt.
Det var ett snyggt sätt och liksom, ja, men nu går vi vidare, vi har en gala att göra ungefär.
Precis. Mm. Det var ju väldigt taktiskt. Nu ska de tacka i efterhand att de hade Amy där, om vi säger så.
Men jag tycker att det som är patetiskt och det som står för en så här skolgårdsmentalitet av liksom en av världens största skådespelare som sen får gå tillbaka och ta, och det var ju såklart inte efterkonstruerat för det var ju redan framröstet, ta ett årets liksom pris för årets manliga skådis som är det tyngsta priset i filmvärlden. Då tänker jag bara så här, ta till exempel en sån kvinna som Courtney Love när hon blev roastad.
Which reminds me, Courtney Love is here, who I love. I know, it's okay. I was like, it's weird. Like, I was curious to see, like, which Courtney Love was going to show up. You know, the smeared lipstick, you know, crazy coke whore, or the violent smeared lipstick crazy coke whore. Now, I'm so glad she's here. I left my crack in my other purse.
Jo, men det var ju lite det här som vi pratade om, man. Kommer du inte ihåg Zach Galifianakis showen Between Two Ferns när han så här skämtar på ett extremt opassande sätt med Natalie Portman och ingen vet om det är stageat eller inte. Mm. Och hon blir så fruktansvärt förolämpad. Att så här, den typen av skämt och humor tillhör den tid som funkade för 10 år sedan eller mer. Det funkar inte längre.
Nej. Det har varit tuffa toner i Hollywood länge. Så att det är det jag känner så här, don't go there then. Och för, jag tänker så här, inte heller just nu. Det var det första jag tänkte så här, inte jävla krigspitsskit och nu Will Smith med sin dåliga självkänsla. Jag känner så här, han var det yttersta beviset för så här, den manliga osäkerheten efter corona. Förlåt.
Jo, det var mycket liksom. Han är ju på någon form av, vad ska vi kalla för, själslig resa, det kan vi i alla fall säga.
It's been a long drive.
Ja, men det är ju allmänt känt i Hollywood, eller har i alla fall varit under lång tid, att Will Smith också är med i Scientologerna, precis som Travolta och Tom Cruise är. Och alla de tre är ju undercover homosexuella, men, och han och Jadas relation är någon form av barn- och affärsuppgörelse liksom. Alltså, det må så vara, och det kanske liksom stör Chris Rock otroligt mycket som lever i det kanske otroligt så här afroamerikanska normativa regler. Och man kan inte prata om det högt, utan man kan trilskas och håna lite på lite vid sidan så där, och liksom, och då kanske Jade är en perfekt liksom grej att så här störa Will med liksom.
Men jag tänker också efter liksom förut, jag menar, de förra veckornas återkommande Kanye West Day, hur han liksom håller på och snickrar upp sina egna filmer på kammaren där så här, huvudet åker av på Kims nya kille, han hotar, han går loss, han beter sig som vilken jävla misshandlande fysiskt och psykiskt man som helst. Och ja, men då pratas om så här, om inte hon ens kan liksom stå fri från det här som liksom världens mäktigaste kvinna, hur ska vanliga kvinnor kunna göra det? Och det är ju samma sak som jag känner här, att så här, bad hon om att han skulle försvara henne. Det är så återkommande som Nina Rungs också skriver om på sin Instagram, att så här, detta eviga tjöt om att så här, våld och kärlek hör ihop.
Ja, men fast det finns ju någonting i det här som också är så intressant, för att jag tänker ju då att, nej, men Paris Smith som vi pratade precis om är ju någon form av royalties in Hollywood.
Ja.
Ja, och de har då levt i sin lilla covid-bubbla under lång tid. Där har liksom ett regelverk satt, så det blir liksom en liten minikinisekt utav det hela. Jada ger Will en blick. Sen går han som en, liksom en soldat hennes ärenden upp och så här, klipper till honom på käften.
Jaha, det är hennes fel, han är hjärntvättad.
Nej, jag bara tänker så här, är det här en 100% feltolkning av en situation? Det har funnits liksom, de har varit som en lite närande organism till varandra, de här två.
Jag fattar.
Och hon vill att han ska stå upp för henne. Mm. För det är den liksom blicken hon ger sig. Varför säger du inte till? Varför sitter du här och skrattar med? Åt mig som alla andra. Han får så här någon panik och dåligt självförtroende som man alltid får, eller liksom bara måste agera i affekt. Och jag vet inte om det slår slint. Jag tror kanske inte han hade tänkt att han skulle klippa till själv, eller så hade han gjort det. Men Jade hade kanske inte tänkt det. Det vet vi ingenting om.
Nej, men det är klart att man kan ge någon en skarp blick. Så här, vilken jävla idiot han är vår vän typ, inom situationstecken. Men därifrån till att så här, den här osäkerheten att tolka kvinnors känslor. Det är så här, det är också mycket snack om att kvinnor inte tål att höra saker. Kvinnor är så känsliga, kvinnor agerar på känslor och tårar. Nej, det är män som gör det. Vi har fått allt om bakfoten. Det har alltid varit männen kamouflerat i den här toxiska manligheten som bara är en chimär, en rökridå.
Ja, och sen då säger ju då Will lite, ja, han vill ju absolut inte be om ursäkt till Chris Rock här, men han ber ursäkt till akademin och fan hans moster.
För han har kvar sin statyette. Ja, och sen nu har han något att förlora helt plötsligt.
Ja. Spännande. Men, och då säger han ju att, man gör, att kärlek kan göra en galen. Man kan göra vad som helst.
Precis, och då får man klappa till någon.
Tydligen.
Ja, och då
in
får
the
man...
name of love. Precis som det här brottet i Frankrike. Det finns ju ett otrohetsbrott som kan då, nu kommer jag inte ihåg vad det heter på i franska, det är väldigt vackert. Att, jo, une crime de passion. Att det är så här, om man nu har liksom typ dräpt kvinnans älskare, då kan man i princip bli frikänd för att det är under liksom ett kärleksbrott.
Men det är ju så, det är Paris de flesta dueller har utspelat sig,
säger hon. Säkerhet.
Ja, men vadå? Jag har för fan läst en hel bok om de här duellerna i Paris. Han tittade på mig, hon tittade på honom. Han sa att jag, alltså allt från så här, han sa att mitt företag inte blomstrade. Vi ses klockan 7 mitt i gryningen och så skjuter varandra. Det var ju tusentals liksom dueller varje år i Paris ett tag.
Det är det roligaste jag hört. Det är sant.
Ja, vänta, vänta.
Om du ska döda din, om du ska döda den personen du är på, du åker till Paris. Gör en duell på stort projekt.
Ja, men du vet, i slut så var det liksom, man kunde inte säga flaska, så bara, vi ses i alldeles
som man. Jag kastar handsken.
Duellen i den senaste formen finner vi i sagorna, inte minst i vår nordiska mytologi. Och under europeisk medeltid renässans duellerades till fist. Ibland i den färgstarka version som turnéspelaren erbjöd. Det är ju en such duell. Det är en such duell. Henrik den andra Frankrike dog när en lans genomborde hans hjälm under bröllopsfestligheten för hans dotter Isabelle de Valois. Ja, det här har i alla fall pågått i hundratals år. Och det har också varit viktigt. Det här tycker jag är intressant. Det här tycker jag återkopplar lite. Även om adeln var noga med att man mötte sin like i rang, eller i varje fall inte nedlät sig att anta en utmaning från en ovärdig. Själv kunde man inte heller utmana någon av avsevärt högre status. Och på det sättet blev monarker skyddade för utmaning, undantagna de som kom från deras kollegor. Är inte det här lite det som händer här?
Jo, absolut.
Ja, att säga, om de två skulle duellera i rang så ligger ju de väldigt nära varandra.
Ja, jo, men exakt.
Ja.
Slagen utvinns roligast när det är lika. Hur som helst kan jag ändå tycka så här, att det är något spännande med den liksom fysiska smockan. Folk håller på liksom och är så vidriga mot varandra i sociala medier. Skriver vidrigheter. Du tog precis upp Kanye West här, exempel på när han lägger upp små konstiga hemmaklippta filmer på hur han liksom, ja, men giljotinerar alltså Kim Kardashians nya kille
Pete
Davidson liksom, alltså, är det fräscht?
Det är så jävla ofräscht.
Är inte en hedervärd smocka ändå en smocka nog? Och sen så är det liksom utagerat och klart. Sen känns det ju ändå som ett så här medeltida beteende. Det är ingenting vi ska liksom säga är bra, men det är fan mer ärlighet i det än att sitta och näthata bakom någon jävla
fotboll. Men då kunde väl ha gått upp själv och gett honom en lavetta.
Jo, men om det nu, om så här, scenariot är scenariot. Och så ska vi sitta och klanka på det åt olika håll.
Jag kommer ihåg när jag och min bästa tjejkompis var på en så här riktigt rackig klubb några mil utanför Stockholms stad. Vi var där med ett stort gäng, hennes pojkvän bland annat och ja, någon pojkvän till mig och liknande. Och det dracks väl friskt som gjorde där i 20-årsåldern och fortfarande ibland. Och så var det en kille som tafsade på min kompis. Och hennes pojkvän då såg det här och blev så rädd, för det var ju liksom småstadens kung som hade tafsat på henne. Så han gick och gömde sig bakom en pelare. Och jag kommer ihåg att jag stod och tittade sen, men det här var ju liksom 90-tal, då var det ändå så här, eller tidigt 2000-tal, att man, det var fortfarande den lite gängse tanken och normen att så här, en man skulle försvara sin kvinna. Och jag tror att det fortfarande är så mer ute i landet. Så, för fan, rolla,
det där är också något förljuget i det. För ibland så passar det, ibland så passar det inte.
Det är därför jag tror att vi känner oss ambivalenta.
Ja.
Vi kanske liksom är avundsjuka. Vi kanske vill ha en riddare vid runda bordet. Men jag tänkte bli hemma när vi hemma då, om det kom en spindel då på väggen eller händer någonting, eller vi tror att någon bryter sig in, då är det ju jag som blir inkallad. Mamma, älskling, skulle du kunna ta den där spindeln? Är det något där nere vid dörren?
Nej, men jag kommer också ihåg att det var en helt fruktansvärt yrkessituation. Jag var ihop med en kille som hade haft ihop det med en chef på den arbetsplatsen som jag sökte jobb på. Och utav den enkla anledningen så kunde hon rätt hårt liksom, ja, sätta mig i klistret, för att hon var fortfarande förälskad i min kille.
Mm.
Ja, så att det slutade med att jag aldrig fick några jobb på den arbetsplatsen. Mm. Och till sist så tyckte jag så här, jag blev så jävla provocerad av hans kuklöshet runt där.
Mm.
Att liksom alla visste om det här och han gick dit och jobbade varje dag. Vi var på ett produktionsbolag. Och liksom, jag var så här, snälla, fan, säg någonting. Och han bara, vad ska jag säga?
Mm.
Vad ska jag säga? Att hon är galen, att hon inte släpper mig, att hon ska släppa mig så att hon ska anställa. Vad ska jag göra? Och jag kände först där och då att så här, ja, vad ska han egentligen göra?
Mm.
Men jag hade innerst inne önskat att den hade gjort någonting.
Jo, men jag tänker så här, det där är väl ganska vanligt återkommande bland mig och mina liksom väninnor, att så här, varför försvarar inte min nuvarande mig mot mitt ex som jag har gemensamt barn med?
Mm.
Varför kan inte han ringa upp och säga så här, vet du är en kuk. Du skärper till det, du fixar det här i påsk, eller du swishar för de där kläderna, eller du säger inte så till min fru, bla bla bla. Och där minsann, där vill jag gärna att någon ska stå upp för mig och tycka till och liksom tycka att den där gamla...
Jag kan ändå bli så här, utifrån en situation där jag aldrig har någonsin haft någon man som har stått upp
för mig. Nej, jag fattar.
Kan jag känna så här, han stod upp för henne. Sen att det var barbariskt, att det känns medeltid och ofräscht och så här, Nina Rungs en lång harang om ditten och
toxiska manligheten.
Den toxiska manligheten. Ja, och den är svintoxisk. Men... är det där mer toxiskt än att sitta och liksom arkebusera någon online?
Jag menar. Och är det så att vi sitter här och tycker att det här är så spännande och intressant för att vi alla kvinnor innerst inne hade velat att vår man gjorde exakt samma sak?
Don't know.
Nej, jag håller med dig. Jag håller med, jag vet inte.
Men jag är ju imponerad av båda på något konstigt sätt. Jag är ju tvärtom kärringen här. Jag tycker liksom att det här är så spännande, för att så här, jag tycker att Chris Rock som liksom gör det här så jävla bra.
Ja.
Med att liksom rädda showen på det här sättet.
Men jag tänker när vi lyssnar också på roasten flera gånger om med Sarah Silverman, just hennes roast.
Ja.
För jag tyckte, dels är hon så jävla briljant att liksom vänta in timing bla bla, men just att hon säger, hon gav sig inte bara så här. Hon var liksom brutalare än någon snubbe.
Och det gjorde ju egentligen hela hennes karriär.
Jag vet.
Alltså det var ju ett make it or break it.
Ja,
men... hon höll ut där alla andra hade veknat. Hon
men det var lite jävligt tyst om henne efter MeToo.
Det var lite jobbigt med henne, med hela Louis C.K. och alltihopa. Mm. Och hon har legat lite lågt.
Precis. Så att så här, allt sånt som man tyckte var kul då och briljant funkar ju inte längre.
Nej.
Och det var väl det som hände när Chris Rock skulle skämta om Jada. Att det blev liksom bara oförs, det blev inte han var tondöv.
Det var tondövt.
Han säger han borde ha kollat på det han hade skrivit en gång till, provat det med en tjej liksom, samtida kvinna.
Samtidigt så tror jag att han inte hade läst på att hon hade apolisia. Jag tror att han trodde att hon hade rakat av sig som ett sådär feministiskt statement.
Aha, okay,
så därför skulle det vara roligt med hela G.I. Jane. Alltså det är min enda tolkning av varför han valde att leverera det skämtet. Hade han vetat att det var en bakomliggande sjukdom, då hade han såklart inte dragit det.
För Chris Rock tycker ut av alla ärslen där ute så verkar han inte vara ett ärsle.
Faktiskt.
Nej.
Ja, nu ska man kanske inte övertolka sammanhanget med det man ser är det man ser. Men man ska inte glömma bort de kulturella perspektiven, för det är det som är den intressanta förflyttningen.
Precis.
Om vi liksom om vi tänker då utifrån, jag pratade med en amerikansk kompis, och att det är ju väldigt mycket mer skillnad på olika kulturer i USA, och där finns det liksom olika hederskodex som man får och inte får göra inom de här kulturerna, och några som har brutit den här kulturnormen är ju just Jada och Will Smith. det Chris Rock skämtar lite om här är ju också en någon så här form av dubbelparadox.
Mm.
Dels så är det ju liksom det allmänna snacket att Will Smith är smyggay eller bi. Och den andra diskussionen är ju att han är liksom pussywhipped utav sin fru. Och ska man då tänka på det Chris Rock säger utifrån de två kriterierna, för att liksom den mest kända repliken i G.I. Jane är ju suck my dick. Det kan mycket väl vara så att Chris Rock tänker i det här ögonblicket, det finns inte en chans i helvete att han skulle kunna lappa till mig. Så att om det någon gång jag ska dra det här skämtet så är det nu på Oscars.
Mm.
För att han är helt liksom obeväpnad i situationen. Så han kommer inte kunna pull out his guns, om man säger så. Och med det menar jag guns, tänker jag på, det kallas ju även biceps för. Så han ser ju trots att om man tänker på det rätt liksom, han väntade på det här på något sätt, men ändå inte.
Nej, det är sant.
Han visste vad han sa. Finns det en underliggande mening med det han säger? Det är bara en spekulation. För det som Will Smith och Jada gör, det är att så här, om det nu är så att det här var en flört med att så här, Will Smith är smygbög, att han är pussywhipped utav sin fru, då lever ju han enligt då en afroamerikansk traditionalism ett väldigt vitt liv. Han är någon form av, och låter hårt att säga det, men rasförrädare. Enligt då kanske Chris Rock mening. Alltså det här kan vara en övertolkning. Eller så är det inte det, vi vet ju inte.
Är det sant? Men det är intressant den här tolkningen som du säger. Att så här, nej, vi är inte kungligheter. Och särskilt inte under krig och efter pandemier i tiden. Så här, vi, liksom, den rollen är bortrationaliserad.
Ja.
Vi kan inte begära att alla ska veta någonting för att man är känd.
Men hon har gjort kanske en eller två intervjuer om det här polisiär. Mm. Kvinnotidningar, ja, det har vi fått lite media. Men jag hade inte heller någon aning om det.
Nej, inte jag heller.
Nej, ingen, och nu ska alla låtsas som så. Men hon hade ju faktiskt polisiär. Som att de visste det. Mm. Nej, jag hade ingen jävla aning.
Nej, inte jag heller. Jag trodde att hon liksom...
Men tror du det var ett statement? Alltså, ja,
vadå, är det inga kvinnor som har rakat hår?
Jo. Jättemånga.
Ja. Nu när vi har pratat lite om det kan jag också förstå hans osäkerhet. Men jag känner också så här, nu var det ju inte en duell i en mörk gränd i Paris 1733. Det var inte liksom riddartidens Visby. Det var ändå alltså liksom Oscarsgalan. Man får för fan lägga lite band på sig själv.
Jag tyckte ändå det var, jag måste säga att det var uppiggande tv. Ur ett tv-perspektiv var det riktigt jävla...
Nu när vi har tröttnat på krigets fasor typ.
Ja men typ så. Men nu, vi är så här, vi kan ju också prata om att vi har varit liksom... Det finns... Alltså, om man ska se tiden genom en 10-års axel så svänger den här pendeln jävligt hårt åt ena hållet. Och precis där var vi ju liksom i början utav covid. Alltså allt var högfrekvent, allt var superkänsligt. Du kunde gå i, alltså det var ju cancelleringskultur, allt möjligt. Du kunde bli cancellerad för absolut ingenting. Ingen visste vad man hade gjort, så att man gjort fel och så blev man cancellerad. Så såg det ju ut liksom. Nu har vi den där pendeln slagit tillbaka lite. Vi är liksom rätt mätta och trötta på såna där grejer. Och så helt plötsligt så händer något sånt här. Men nu är det ingen som är ute efter att cancellera. Har du inte tänkt på det?
Nej, det är sant.
Det är några som har pratat om att man ska ta tillbaka en statyett.
Det kommer inte ske.
Det är klart det inte kommer ske. Nej. Men om det sker så är det spännande. Zelensky, har vi några kommentarer på det?
Ja, men jag tänker också, apropå det här med kungligheter, att många skådisar, Hollywoodskådisar, eller kändisar överhuvudtaget, fortfarande tycker att de har en upphöjd, liksom, någon upphöjd roll. Ja, men ta till exempel Sean Penn, som håller på att spela in en dokumentär om kriget i Ukraina.
Ja, han har ju åkt dit ner som en stridspitt, precis som, du kommer ihåg när Jarl Alfredius bevakade balken i vad heter det, sån där liten...
Skyddsväst.
Ja, skyddsväst.
Och liten hjälm, hutte.
Där står ju helt plötsligt då en åldrande Sean Penn i ungefär samma ålder. Det måste hända någonting, men runt 60.
Precis.
Du känner dem att de var involverade. Ja, de var nära.
Tillbaka till hemvärnet. De är ju så lyckliga, hemvärnet, nu. 200 000 gubbar står så här med vinballer och så här direkt från fredagskrogen och så här, vad är jag med? Det är så här Lasse Åberg, kom tillbaka, allt är förlåtet.
Repmånad.
Loffe Karlsson, allt är verkligen förlåtet. Nej, det är så här, sista chansen, sista bastionen är på vår stridspitt. De bara... Vi måste... Ja, vi ska lyssna lite på honom.
Ja, vi tror mycket om och men ifall Zelensky skulle dyka upp på Oscarsgalan. Det, liksom, det hade ju varit piken utav liksom populärkulturens liksom politiker.
Mm.
Det kan ju inte bli så mycket bättre. Nej. På något sätt. Så här.
Och han, men jag tänker också det är hans hot då, som att han är liksom... att han på något sätt är avgörande för så här, den fortsatta primaten i världen, att han är så här, han ska smälta ner Oscarsstöten när han kommer hem till Hollywood. Sen, det ska han göra. För det, om inte Céline skulle få vara med på Oscars. Men bara säger buhu, buhu, buhu. Så nu handlar det ju tyvärr inte om dig, Sean. Vi ska lyssna lite på honom här nu.
If it's known the Academy decided not to pursue a segment with the president, he would take some drastic action. Take a listen to what Penn had to say.
If it turns out to be what's happening, I would encourage everyone involved to know that though it may be their moment, and I understand that, to celebrate their films, it is so much more importantly their moment to shine and to protest and to boycott that Academy Awards. And I myself, if it comes back to it, when I return, I will smelt mine in public.
Det är publikt. Glöm inte det. Han skulle göra det liksom offentligt också. Hallå, hallå.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi går väl vidare till kläderna.
Ja, låt oss liksom bara få götta in oss i det göttigaste. För vi måste ju ändå säga att tillbaka till det vi pratade om tidigare, det har ju hänt någonting med oss. Vi har ju alla gått igenom någon form av kris, uppenbarligen de här 2 åren. Och det syntes ju även på röda mattan. Vi bara prata om hur dålig stämning det var med Per Lernström och Parisa.
Vad hände?
Nej, men de var inte alls i synk med vad det här kändes som.
Och sen så, jag tänker också att så här, det är ganska intressant just att Oscar Stores tid ändå var någon gång på slutet av 90-talet och början av 2000, eftersom det fortfarande är Hans Wiklund också. Det är han som kompletterar Oscar.
Vi jobbade ihop då, gjorde första Oscarsgalan ihop. Ja. Och då var det liksom, då var det 480 000 tittare, vet jag. Det var helt otroligt. Och nu verkar det ju liksom vara lite mindre intresse, för den har ju legat ute på Aftonbladet och sådär. Jag har ju suttit med också och diskuterat.
Just det, kom jag ihåg. Men varför? Jag tycker det är intressant, för det är så här, det är någonting som har hänt. Intresset för stora galor är inte längre, det är som att det har liksom fallit lite de senaste 5 åren i och med så här världsläget.
Ja, men om vi nu säger då att Oscarsgalan liksom red carpet och allting pikade då runt 2000, långt efter, alltså 12 år efter Kim Basingers liksom entré, så kan vi ändå säga att så här, sen har det dalat och dalat och dalat, och nu kollar vi ju på det här, och det kändes ju mer som att man kollar på någon sån konstig varieté. Den där röda mattan hade ju förlorat all form av stjärnglans.
Just för att det också är röda mattan varenda dag på Instagram, så blir det där ju inte något spektakulärt. Då satt man ju och väntade på att se kändisernas kläder, men i år hade kändisarna tagit i.
Ja, det måste jag säga.
Ja, det måste jag säga. Men inte på ett bra sätt.
Nej, absolut inte. Vi kommer komma in på det nu. Ja, men en trend som vi alla kan skönja, det är väl ändå att det är så här, white on white, pink on pink, black on black. Och sen har vi lite rött också.
Och så har vi lite bindor också.
Just
Elsa,
det.
Elsa Hosk.
Elsa Hosks Vanity Fair efterfest outfit är ju då, ja, vad är det för någonting?
Ett hån mot alla som har fått barn.
Nej, just när hon döljer sin mommy belly som hon har varit så stolt över.
Precis, med en liten binda.
Ja, binda. Det tog slut på förband.
Ja, precis. Jag skulle i behöva en större sorts blöja om jag skulle.
Ja, det där är ju en hot mumie outfit, kan man säga så.
Mm.
Någon som faktiskt har lyckats väldigt bra med sin black on black suit, det är ju ändå Jason Momoa. Och som har en väldigt stilig liksom helsvart ja men två, alltså väst och kavaj eller väst och bläserknäppning. Och det har ju även Wanda Sykes, för hon kör white on white. Jag körde också white on white här för några veckor sedan. Det kände mig väldigt hedrad, så var rätt lik henne.
Jaha.
I outfiten.
Mm, i outfit, ja. Men det här grytlapps-urringningsmodet. Det var några som hade det förra året också.
Kan du förklara vad du menar då?
Nej, det är tutter som ska hållas upp av grytlappar som är hopsydda. Men...
Jag vet inte om den här är någon övertro på kvinnors bröst i största allmänhet. Jag tror liksom inte ett par bröst ser bra ut i den här väldigt hårda konstruerade urringningen som liksom är djupt skuren och toppig och spetsig och alltihop. Och där bakom ska det gömma sig två små kulor då, på något sätt. Sen har vi liksom någon person som jag blev väldigt chockad över att se. Det måste ju ändå vara Wesley Snipes. Som överhuvudtaget inte ser ut som sig själv.
Nej, han är nu Wesley Snipes, känns det som.
Ja, eller så här en Maasai från liksom Kenya som har iklätt sig något skotskt.
Det var också kör liksom, men mycket asiatisk framtoning också.
Ja, mycket asiatisk framtoning. Men också så här mörkrött på mörkrött. Alltså det är väldigt mycket black and black, white and white och så vidare. Liksom.
Men det måste ändå vara århundradets fulaste kostymår.
Utan tvekan.
Det är så mycket övertramp.
Sen har vi då Chelsea Lauren, tror jag hon heter. Jag vet inte vad hon har varit med i eftersom jag inte sett några av årets filmer. Hon har också någon form av skalbagg cap. Den är helt klotformad. Hon ser lite ut som någon form av insekt.
Ja, men det är mycket små liksom detaljer som ska vara bakom huvudet och vid sidan och som rosetter och
ja.
Det är jobbigt för, jag tror att de flesta med någon form av bokstavskombination har haft det jobbigt under den här natten.
Det är mycket som ska uttryckas. Men vi måste ju ändå säga att männen har ju nu tagit plats på röda mattan. Som alltid då haft en klassisk smoking. Om den har då kommit från Tom Ford eller om den har kommit från ISL. Det har varit utav mindre vikt. Man har sett ungefär marginellt liknande ut. Lite knappar som har varit placerade med lite olika dimensioner. Men annars har det inte varit så mycket mer än så. Men helt plötsligt kommer liksom Sebastian Yatra in i en helrosa smoking som påminner lite om den som Tom Hanks hade i filmen Big.
Ja.
När han kommer. Alltså, du vet man, liksom, han är då en pojke på 11 år som har blivit 30 år över en natt. Och då ska han gå på firmafest på det stora liksom, leksaksföretaget som han har fått jobb på. Och då är det då
jag förstår mig,
Black Tie eller Tuxedo. Och han går och hyr en då. Och då hyr man varandra, vilket är så jävla genialt i manus. Då hyr man varandra utifrån om man tycker det är fint som 11-åring.
Ja.
Så här skulle ju Tom Allan också se ut på fest.
Ja.
Men det slutar med att alla ser ut som Willy Wonka.
Ja, jag vet. Det är lite som en dumdummare när de ska hyra
en taxi. Ja, exakt så. Måste lägga upp de bilderna som referenser.
Ja, och det är så här, man låter inte någon annan komma in, utan det är så här, wow, aprikos och ljusblått och, det är liksom en blandning av Willy Wonka och dumdummare och Big, kan man väl säga.
Otroligt roligt. Sen sa ju du att du såg många fittor på fittor.
Ja.
Kan du förklara vad du menar med det?
Nej, men när människor från ingen längre solar i Hollywood, och sån här soldusch verkar också vara out of trend, så blir det, när man har ljusrosa eller beige kläder, så syns det ingenting. Så det blir som att man lägger en fitta på en fitta. Du förstod i alla fall vad jag menade.
Precis vad du menade. Alla kör med ljusrosa.
Ja, och sen har vi då Julia Fox. Det tyckte jag var lite, jag vet inte. Jag förstår att det skulle vara lite avantgarde.
Ja, men det ska väl också, dels är hon ju dominatrix.
Just det, dominatrix.
Ja, och sen så kanske det här också ska vara någon form av, vad ska jag kalla det för? Bortförklaring.
Varför
hon då har lämnat Kanye.
Ja, det är alltså två svarta händer. Han hade ju de såna handskar på sig också. Kommer du ihåg
det?
Det är hans nya trend. Gummihandskar. Så två svarta handskar i läder som kommer upp då från klänningen. Ni kan kolla på det här på våran Lille Lördags konto då, vårt Instagram-konto.
Och håller henne då runt halsen.
Precis, och det kanske var symboliskt då att han höll henne i ett skruvstäd, så att säga då.
Ja, och sen har vi ju då en klassiska Nicole Kidman som kör någon isblå historia. Men då puffigt på mitten. Hon gör en jätterolig grej med sin man Chris Urban. Hon är då på red carpet och försöker då få till någon sån här gullig bild där hon försöker liksom, ja, han är, ja, dels är, ja, lite kortare än henne i, ja, när hon har klackat på sig, och sen så försöker ju hon då få till en kyss spontant.
Precis.
För att belysa hur kära de är på röda mattan. Men han avböjer den. Och den där lilla minikini-blicken, du vet, när man är för smådd, den går liksom inte att ta fel på.
Nej, nej.
Sen har vi ju allas våra älskling som oavsett ålder på kvinnan vill ligga med, Timothée Chalamet. Han kör liksom, ja, jag skulle säga att jag tror att jag har sett ungefär den här typen av outfit på Brett Anderson i Suede någon gång på 90-talet. Det är ju väldigt,
det är två på 30 år som har lyckats ro hem, då. Kan vi säga det?
Ja, det kan vi absolut säga. Sen har vi Olivia Colman, känd från The Crown. Hon har spelat drottning Elisabeth i några säsonger. Sen är det en ung tjej som heter Halle Bailey. Och inte Halle Berry. Utan Halle Bailey. Hon skulle man nästan kunna tro är på catwalken för nylanseringen utav Ex on the Beach eller Love is Blind eller
den där annan färgen. Det där är ju faktiskt farmor Ingas favoritfärg.
Det är farmor Ingas favoritfärg, ja. Men att hon liksom nästan, det är liksom en sån här, ni som har hängt med i Euphoria, precis, ditt Euphoria-mode,
ja,
på de här tjejgänget där, de skulle kunna bära sånt.
Men jag tänker att det är flera outfits i år som farmor Inga salig skulle gilla.
Men du har ju,
Amy Schumers.
Ja, Amy Schumers, ja, eller farmor Ingas.
Ja, ja. Jag tror faktiskt att farmor Inga hade precis en sån.
Men det känns lite som, du vet, när man går in på den här butiken på hörnet som var lite, ja, så här,
lite sammet och valor, så lägger vi på lite strasspannor och
sånt. Ja, och sen så en stor rosett, ja, i någon, ja, glitter. Det var väldigt så. Du var väldigt förtjust i Maggie Gyllenhaals outfit.
Precis. Den påminner lite om de här, när jag var första gången när jag var i Thailand då med barn, så skulle jag ju flytta dit då. Jag blev väldigt inspirerad av
det, klart,
att flytta dit. Kollade på hus och sådär. Då köpte jag också tre fulla barlaster skickade hem, som jag skulle ha i mitt hus. Men ni vet ju själva, när man är utomlands och ska ha lite exotic art, så kommer jag hem till Sverige och där låg de här, det var som liksom sängmadrasser som man kunde fälla ut som ett dragspel.
Ja.
Och de var då svarta med guldglitter eller vinröda med guldglitter. Så det kan man säga, det här är en asiatisk liggmadrass.
En thailändsk.
Förlåt, att det här är en thailändsk liggmadrass. Men det hon har gjort är också att hon har gått tillbaka till högstadiets träslöjdsmaj och frågat om hon kan få smälta lite lödning på löda.
Sen måste vi bara prata om vita smokings. Det, ja, finns ju en regel som är så här att vita smokings får bara liksom bäras i Medelhavet efter klockan 6 på kvällen och sånt där. Nu börjar vi se vita smokings komma allt oftare här hos män. Oftast är det ju då att man har bläsen och själva smokingjackan och inte och behåller byxorna svarta. Men nu har det plötsligt börjat poppat upp att man ska vita byxor också. Jag känner lite så inför den.
Jag vill kolla.
Och då har vi då först Nikolaj Kostervalda, vet, dansken. Han bär den här, men har liksom rätt breda vader. Det är någonting som det här smokingföretaget då inte har tänkt på, att det kan då hända.
Inte har sytt de här byxorna.
Nej, det, så att det är liksom lite ut som att han går runt med skalper tights, kan vi säga.
Skalper-tights. Han ska med en roddtävling med,
ja, skalper-tights. Men du vet lite när Joel går runt här hemma med sina löpar-tights innan han har kommit ut i spåret.
Och snigen. Det blir aldrig sexigt.
Det blir aldrig sexigt.
Men det är intressant ändå, något som vi noterade, att det som en man kan ha och bli så utdömd för, till exempel svarta skor till vit kostym,
ja,
eller tuxedo, det kan se helt fantastiskt ut på en annan man.
Ja, precis som Jay Ellis, känd från Insecure. Han bär ju upp det här alldeles lysande. Men det är de här små detaljerna, du vet. Mini detaljerna.
Men det är väl inte så att män med vader, det finns en anledning till att Gustav Vasa hade kortare brallor.
Ja, och män med vader hade ju med fördel visat upp dem. Jag tänker alltid, jag tycker alltid synd om Jamie Dornan som har några otroligt groteska vader. Så söt, men fruktansvärda vader. Jobbigt i alla typer av smokingplagg.
Men jag undrar varför denna tondövhet oftast dyker upp just på galor.
Men varför är det ingen kvinna som sätter stopp?
Säger så här, vet du älskling,
du är, nej, jättefin, men du kan inte ha dem där.
Jag pratade med en kompis om det där idag. Att de vill ha råd för att se ut som hej, kom och hjälp mig. Och så ger man dem råd. Men de bryr sig inte.
Nej. Men någon som kan behövt lite råd, det är ju ändå Billie Eilish.
Nej, det där, nej, men vad är ens det där? Det är ju hönan Agda.
Ja, det stora morran eller alltså spökplumpen. Alltså, jag vet inte. Du vet, man har haft grönkål, har rostat den.
Ja.
Precis som Jada Pinkets klänning var.
Mm.
Man rostar grönkålen lite för länge i ugnen. Ja. Då krusar den till så det blir alldeles svart.
Så ska man ändå äta den, det smakar inte gott. Men står det vem som har gjort den där kakafonin av hönor?
Tyvärr inte. Inte i den informationen jag har.
Det finns ju en som vi är djupt avundsjuk på. En kvinna vars outfit vi är djupt rosslandes bittra för att vi inte själva har eller kan ha. Kommer du ihåg?
Ja, Zendaya.
Precis. Men allt är snyggt. Ja, men hon har en sån knallgul outfit som lyser i mörkret. Allting ser snyggt ut. Men det här var Valentino.
Precis.
Allting är perfektion. Smyckena, kjolen, den här lilla sidenblusen som är en liten kortis, hennes make. Nej. Det är liksom, det är inte ens fem. Det är så här, det är en hyssensk sexplussare.
Precis.
Faktiskt min pappa som inte är det.
Molly Sims plus. Drottningkräm som lajvas. Känns inte helt 2022. Mer som någonting som drottning Silvia hade burit på Nobelfesten 1999 kanske.
För Silvia, hon kan också bära upp lite vad som helst. Sen hade vi också den lilla sjöjungfru. Och här
I
är
Gucci.
Det. Jag tror att det är också mycket sån här outfits. Att man har levt i liksom misär och pandemi och krig så himla länge. Så då går man tillbaka. Det är samma sak där som säger, ingen speglar en. Man säger, kom du ihåg den där fina klänningen man hade när man var liten? En sån ska jag ha nu, fast mycket snyggare och uppdaterad. Så blev det inte så mycket snyggare och uppdaterad. Det blev bara större.
Det blev bara större. Ja, men Jessica Chastain som då har varit liksom sponsrad av Gucci rätt länge har ju alltid varit impeccable klädd skulle jag säga. Sen helt plötsligt bara hände någonting. Det gick något som gick fel på det här årets gala. Julia Vernon har någonting som skulle kunna passa på en premiär för After Dark skulle man kunna säga. Kanske inte Oscarsgalan.
Nej, inte ens där. Den där får hon ha ut i hönshuset.
Ja, jag vet att vi skämtade lite om Ami Brammer och Kakan Hermanssons outfits på årets guldbaggegala. Att så här, så där kan man ju inte se ut på en sån typ av gala. Och nu har vi ändå sett rätt många såna plagg här.
Så de var liksom före sin tid?
Ja, så nu börjar jag tänka att de är trendsetters istället. Så att vi som är dumma i huvudet. Sen har vi liksom den tokiga kvinnan Eva von Bahr som har lajvat då.
Det är en svensk kvinna. Hon var ju nominerad för övrigt.
Ja, precis. Hon är make-up, va?
Precis. Ja. Och mask.
Ja.
Men det är väl lite så att man sitter på en tjejmiddag och dricker lite för mycket vin och så kommer någon bild upp. Så här, gud vilken rolig klänning. Det är lite som en Lovren-klänning. Så kan du ha så här en liten hundväska till. Inte det är jätteroligt? Ja, det är jätteroligt. Och så skickar man efter den där och så kommer den efter man såg iväg på Oscar. Så det blir så här.
Ja, du tänker så.
Ja, det är därför hon skrattar så mycket. För att hon kommit på.
Det kanske inte var en så bra idé trots allt.
Nej, men man blir glad. Det var mycket som livade upp den här Oscars. Och vem har sagt att man behöver ha bra smaken?
Exakt.
Och vad är bra smak?
Precis, vad är det? Det är i alla fall inte Uma Thurmans outfit som mer ser ut som en stygg lärarinna från 1920.
Hon used to have it. Hon har liksom tråkat ner sig.
Ja, men sen kommer vi till mitt favorithatpar utav, i alla kategorier. Det är ju då Kourtney Kardashian och Travis Barker. De har ju nu, Kourtney har ju då också under lång tid kämpat för att att hålla sitt maniska tränande
i form. Hon är kär.
Men nu är hon kär. Och så kanske hon köpte klänningen.
Lite innan.
Ingen fel med det.
Nej.
Men det ser lite trångt ut. Det kan
ja, det kan vi säga. Det är svårt det här med att veta vad som är rätt och fel. Jag var på en fest i helgen, en stor 50-årsfest. Och på inbjudan så var det då Uma Thurman som från Pulp Fiction.
Ja.
Och hon som fyllde år är lite lik henne. Så jag tänkte, det var väl en rolig koppling då. Och så välkomna på fest. Så kom vi dit och det är i alla fall 80 pers på den här festen.
Oj då.
Och det är två som är utklädda. Den familjen är då utklädd.
Nej.
Det var ju Pulp Fiction-tema.
Det är ingen som har förstått det.
Nej, för att det står ingenstans.
Men jag menar,
så att jag säger, ja, vad är det tema? Ja, och de är då har ju liksom peruker och sådana kläder.
Nej, det har de inte.
80 personer, vad är det tema?
Det
är en man som har skickat in inbjudan.
Ja, men det är klart. Say no more.
R.E.P.
Ja, vi ska bara en till person som har då kör liksom button down hela vägen precis som Timothy Chalamet, eller han kanske inte hade någonting under. Det är Kirsten Stewart. Ja, men ni får helt enkelt gå in och kolla på vår lille lördags podcast Instagram konto. Där kommer vi lägga upp alla de här som en härlig liten revy för er.
Precis. Och där har ni fitta på fitta, där har ni
där har ni grönkål som har blivit grillad precis. Grönkål i ugn.
Och där har vi tjejmiddags misstag.
Ja, verkligen. Och, så har
och
vi...
farmor Ingas favoriter.
Hon, alltså, varför döper vi inte om den här podden till farmor Inga? Det är mycket farmor Inga nu. Det,
ibland kan jag också bli så här, med vissa kvinnor som man känner så här, kan du inte bara någon gång fela lite? Du kanske är dåligt med din kille, barnen kanske är jobbiga, du kanske har mens. Men det finns ju vissa som är F-U-C-K-I-N-G untouchable, och vi har ju en här.
Vem är det? Jag.
Penelope.
Penelope.
Ja.
Penelope
Cruz. Det är, hon är, jag tror aldrig jag har sett henne på någon röd matta och tänkt så här. Utan det är liksom, det är hår, det är make, det är tuttisar, det är snubbe, inte Tom Cruise då. Men och är det något jag avvis på så är hennes karas look. Herregud.
Herregud.
Javier, I want you. I want you 24/7.
Okej, då vet vi.
Nej, det kanske inte man får härma nu när det är krig.
Nej, just
det.
Jag
ber om ursäkt. Ja. Ja, men hörni, tyck gärna till och skicka gärna era egna modemissar. Vi kan väl lägga ut våra egna modemissar.
Just det, men vänta. Vi har faktiskt fått en lyssnarfråga från den här veckan. Herregud, häng kvar. Ja, vi har fått en lyssnarfråga här. Det var länge sedan. Vi kanske ska öppna den boxen igen. Men kanske inte bara har för dilemman. Eller, utan vi kanske bara ska ha det som frågor helt enkelt.
Ja, det är roligt.
Och då ställer man då frågorna på att Lille Lördag podcast. Alltså skickar det som DM. Det blir jättebra. Hej och tack för en grym podd. Älskar ert sätt att samtala, diskutera, argumentera. Det inspirerar. Det är skillnad från vissa andra poddforum, tycker jag att nivån både språkmässigt och kunskapsmässigt varit, lyssna nu an, som Anita brukar säga, tallriksdjup överrepresenterad, visst. Samtidigt älskar jag er personligheter, ni kompletterar verkligen varandra. Och jag skulle vilja tacka er för er humor och det har hjälpt mig. Men ni har också väckt skrivarlusten i mig och jag skulle vilja bli journalist. Jag har redan skrivit ett förslag på en krönika men har inte än fått svar. Jag undrar om ni framöver skulle kunna berätta lite hur ni blev journalister och liksom kom in i branschen. Det verkar otroligt svårt att få texter publicerade, i alla fall om man är frilans.
Det är sant, det är otroligt svårt att få texter publicerade när man är frilans. Man får helt enkelt kämpa på. Det som är viktigt är att man skaffar sig en egen ton och skriver om någonting som folk kanske inte riktigt vet om. The latest news, som man säger. Så att man ligger liksom i bräschen. Och då måste man ju läsa all annan media i hela världen. Och det är väl mitt främsta tips. Att så här, läs mycket, ta reda på mycket. Det är du väldigt bra på, Anita. Att så här, nosa upp tendenser och se vad som, är, så här, vad som är på gång. Och vad folk är intresserade av att läsa om. Men själv så gick jag SAM på gymnasiet och sen så fanns det faktiskt ett sätt att komma in på arbetsmarknaden då, nämligen att man av staten då fick en liten lön, eftersom det var så jävla lågkonjunktur så ungdomar fick inga jobb, så att det blev liksom, det var fara och färdig för att ungdomar skulle bli annat än att sitta hemma och plugga på dagarna. Och då tog jag tag i att jag fick lite hjälp av pappas kontakter, så jag började jobba på radion och då fick de arbetsgivarna skriva på det, fick de betalt då för att man var där.
Precis, som lärlingslön. Liksom.
Precis, så då var jag på TV4 och sen så var jag där och sen började jag på Katrineholmskuriren där jag var reporter. Och sen efter de där fem månader tror jag det var, så blev jag anställd där.
Mm.
Så då pendlade jag varje dag, så det var ju liksom, det var ju hårt jobb. Det var ju bara...
Vilka tider pendlar du mellan? Jag tror de undrar.
Och sen så sökte jag ett jobb på Frida och fick det som liksom redaktör där. Och sen blev jag tillfrågad om jag ville starta tidningen Solo. Och tidningen
det låter Chili. Som att det går väldigt lätt för den. Men så Ja. Är det så?
Var
det,
ja, så? Det var så. Ja, och sen ringde de från Danmark och frågade om jag ville göra om tidningen Chili. Och sen ringde de från... Så det var verkligen så.
När du väl fick in foten, då var det liksom...
Ja, men det jag måste säga, om jag hade varit ung idag så tror jag inte att det hade liksom varit så här räkmackaktigt. Det var ju liksom en lindan av den nya kvinnogenerationen som tog över. Det var väldigt spännande med liksom den unga kvinnan i Sverige. Alltså det startades...
Ja, vi ska säga att det här silikon... i liksom vågorna efter Fittstim.
Liksom... Verkligen, Fittstim och Darling. Och egentligen var det lite så att man kunde nästan komma med lite vilken idé som helst och få gehör för den. Och ja. Man var väldigt peppad. Det var liksom tjejernas decennium, tycker jag.
Ja, men verkligen.
Ja, men det är så här, tycker jag, att försöka hitta en liten nisch. Det tror jag ändå är viktigt. Och humor har ju alltid funkat.
Absolut, om man nu har fallit ner för det. Alltså, man kan ju gå
på... är det svårt.
Ja, men jag tror att idag är liksom dagens mediesamhälle mycket svårare än någon gång annars. Precis som vi pratade om tidigare, det räcker nog inte att skicka in en krönika. Det kanske räcker att man måste skicka in 100 krönikor innan man får den publicerad. Och framförallt kanske man ska våga använda sina personliga kontaktnät också. Jag har som Ann, din pappa jobbade ändå i branschen så du fick in din fot den vägen. Jag har liksom inte alls haft några sådana relationer överhuvudtaget och växte upp dessutom i en småstad. Strömstad tidning var mitt närmaste tidningskontor, jag bodde i Strömstad. Så jag knattade in där i Sonika när jag var 14 år och sa hej, jag vill skriva för er. Jaha, sa de. Skrattade lite åt mig. Jag fick 400 kronor per gig. Jag jobbade ungefär en gång per helg i ett halvårs tid. Och gjorde olika reportage där jag plåtade själv och soppade filmer på helgerna. Ni vet, man hade så här, för att gå in i mörkrummet och lampa. Jo, visst.
Åh, älskar.
Och gjorde liksom hela fadritten själv. Och jag hade inte ens börjat gymnasiet vid den här tiden. Sen pluggade jag medieprogrammet. Lång historia kort. Läste några kvällskurser med liksom journalistisk inriktning. Men är verkligen inte färdigutbildad journalist. Men jag förstår hur man ska formulera en text och bygga en story. Liksom. Sen tror jag i grunden bara varit brinnande intresse utav att liksom få ut ordet. Det finns otroligt mycket bra människor, kunskap och grejer där ute som inte liksom ser dagens ljus på grund av att folk inte kan uttrycka sig, för att man kanske är, inte vet jag, biokemist eller liksom fysiker eller vad det nu är. Jag har jobbat med allt från dokumentärer till Vetenskapens värld, eller jag har skrivit för snaskigaste News of the World liksom i ett par år.
Man får inte vara förnäm när man börjar.
Nej. Och det är, jag tycker också att det är den bredden som har varit det som har drivit mig, att kunna så här hitta det lilla i det stora och liksom inom det kunna liksom återge en historia för folket. Så att
detalj,
säga.
Ja, jag fattar. Ja. En trendens.
Ja, men jag gillar ju mer berättandet och historien mer än att skriva. Du, skulle jag säga, ditt brinn är ju det skrivna ordet.
Mm, det är sant. Jag älskar ju det, och det är väldigt, om man brinner för det så är det en underbar känsla att skriva. Sen kan man ju gå in och ut liksom lite där, men rådet är väl ändå, som du säger, att också vara modig.
Ja.
Att våga skriva från hjärtat, att våga skriva någonting även fast det kanske blir obekvämt och man hamnar i blåsväder. Det har vi båda märkt många gånger. Men om man inte har en röst och vågar ta ställning, då blir man ju inte särskilt långvarig.
Nej. Så jag tror så här, i grund och botten, så här, våga stå på dig och säga att du är bäst. Fast du kanske inte är det. Men det vet ingen.
Nej.
Tack för att ni har lyssnat. Ni kommer se alla outfits, ni kommer se alla klipp etc. på Lille Lördag podcast. Det är en tips faktiskt att följa det kontot, för det händer lite grejer där. Och varje veckas podd sparas från och med nyss i de här små storiesarna i händelser, så kan man gå in och missa någonting. Hejdå!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.